Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
En förälskelse så stark att jag kände nog på en gång att det här kommer bli svårt för mig att sluta med. För min bild av nykterhet var ju, då kunde jag lika gärna dö. Så grått och meningslöst var det. Ja, det är så jävla sjukt. Ja, det är så sjukt. Alltså det är så jävla vansinne.
Missbruk är ett ämne som de allra flesta av oss kan relatera till. Kanske har du själv en osund relation till exempelvis mat, alkohol, spel, shopping, relationer, sex eller något annat du önskar att du kunde förhålla dig till på ett annat sätt. Kanske känner du någon som kämpar med ett destruktivt beteende eller någon som inte vill kännas vid att han eller hon har ett beroende eller sitter fast i ett missbruk. Min fina vän Nemo Hedén levde under många år destruktivt och missbrukade både alkohol och droger. Idag är han inne på sitt sjunde nyktra år och jobbar aktivt för att öka medvetenheten om beroendesjukdomen och krossa tabun kring den. Han driver sin podcast Hedén med Boman och Granander, en beroendepodd. Han föreläser och han har skrivit sin självbiografi Ingen. Just nu är Nemo mitt uppe i arbetet med uppföljaren till boken. Idag tänker jag att Nemo ska få dela med sig av sin resa. Och jag är också nyfiken på de lärdomar och erfarenheter han har samlat på sig i alla sina möten under de 3 år han har jobbat med sin beroendepodd. Hur kommer det egentligen sig att vissa blir beroende medan andra kan festa, partyknarka och leva riktigt osunt utan att trilla dit? Och hur kommer det sig att vissa klarar att ta sig ur sitt missbruk medan andra blir för evigt fast? Nemo är en stor inspiration för mig i att lyckas vända livet och varje dag kämpa för att vara den bästa versionen av sig själv. Och just därför har jag valt att låta honom spela huvudrollen i det här samtalet om beroende och missbruk. Jag heter Anna Hegerstrand och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av min podcast Livshjulet med veckans gäst Nemo Hedén. Välkommen Nemo!
Tack så mycket min kära vän.
Du är tillbaka i livshjulet 5 år senare.
Ja, det är underbart, jättemysigt.
Ja, Förra gången du gästade så skulle du bli pappa minns jag. Fast det var inte officiellt än, du berättade det för mig off record.
Ja, du ser.
Så tidigt var det.
Ja, det är många herrans år sedan och mycket vatten under broarna har runnit sedan dess. Nya barn och allt möjligt.
Separationer, återföreningar, separationer igen.
Som en klassisk ADHD-människa så kan man inte hålla en relation levande.
Nej. Ja, jag kan bara hålla med. Det är så vi lever våra liv.
Verkligen, ja. Och din relation lever i alla fall, så att du är bättre än mig på det. Så att...
Ja, det gör inte den med mina barns pappa, men den nya gör ju det.
Ja, det är sant. Ja, det är sant.
Så är det. Hur mår du idag?
Jag mår på det stora hela ganska bra. Jag kommer dock från en ganska skamfylld upplevelse hos frisören som jag delade med dig här i entrén här. Att vi båda delar ju diagnosen ADHD. Mm. Och idag ska vi snacka om beroende, men en snabb parentes om ADHD innan vi drar igång då. Mm. Att jag var så otroligt intensiv hos frisören. Jag var verkligen så här som man kan bli med den här diagnosen. Att man är all over the place, snackar med alla och bara är väldigt gränslös på ett sätt som är ganska, ja men lite onormalt får man säga. Och sen så efter halva besöket hos frisören så bara går all energi ur mig och jag bara somnar i stolen. jag är helt kraftlös och bara somnar. Och ligger liksom där och sover medan frisören slingar mitt hår. Och när jag går därifrån så känner jag bara så här, Det här var ju väldigt konstigt alltså. Så lite skamkänslor bara sköljer över mig.
Men kan inte, för du fick ju ganska nyligen din diagnos, kan inte du känna lite nu umma för dig själv lite och så här, det är inte mitt fel. Jo. Blev tilldelad den här skeva hjärnan.
Nej, men exakt. Så är det ju. Jag kommer här och träffa dig. Jag kan berätta om det, vi kan garva åt det, för att det är så här våra liv är. Mm. Och det är rätt skönt att inte bara känna att man är helt, att man är liksom så här, det är något fel på mig. Man kan bara känna så här, men jag har ju faktiskt den här diagnosen. Det är ju så det är bara. Mm. Så det är ju, och min frisör är jättefin, så hon dömer inte mig heller. Men det är bara så här knäppt liksom. Mm.
Men det är så typiskt det där att man hittar liksom inte balansen mellan gasen och bromsen, så man bara gasar och kör och beter sig på ett sätt som kan, ja men, väcka lite åsikter och man kan skämmas själv efter, och sen så bara, ja men, går luften ur.
Ja, och just det här att min frisör också hade en ny kollega, och jag tycker mig har utvecklat ett så här sjätte sinne med åren, att jag kan avgöra om en människa känner igen mig. Mm. Och det här säger jag inte för att det händer ofta. Jag vill verkligen poängtera det. Så självgod är jag inte. Men det händer någon gång. Och att jag kan känna det direkt. Och jag tycker mig notera att den här tjejen då, nya kollegan, kollar på mig som att hon känner igen mig. Mm. Och jag har liksom inte spärren att hålla tillbaka det. Så jag säger då så här bara, det ser ut som att du känner igen mig, den här blicken, jag brukar kunna se sånt. Och hon bara, nej, vem är du? Och jag bara, sjunker ihop och blir en blöt fläck på gatan.
Hon visste inte vem du var.
Nej, det var så hemskt. Och jag bara, tyst Nemo, var bara tyst, stäng av. Dumma ADHD-hjärna.
Ja, men du får skicka det här avsnittet till henne. Så får...
Ja, verkligen.
Men det leder mig in på faktiskt första frågan, kopplat till det ämnet vi är här för att prata om idag. För du har ju någonstans blivit en profil som har valt att jobba för att lyfta missbruk, beroendesjukdomen. Jag har haft gäster i den här podden som inte vill kännas vid att det är en sjukdom. Och det verkar råda delade meningar. Men ADHD och beroende, hänger det ihop?
Absolut, så är det. Och det är tydlig forskning som visar på det. Och jag skriver just nu på min andra bok som handlar just om beroende och medberoende. Och ett kapitel där handlar just om beroende och neuropsykiatriska diagnoser. Mm. Och där har jag med Lotta Borg, som är en av de främsta forskarna i landet angående just det här. Och
som har gästat ett avsnitt av Livshjulet om ADHD, som jag gjorde med Denise Rudberg. Då var Lotta expert faktiskt.
Du ser, så du vet om hur grym hon är.
Mm, hon är bäst.
Ja, exakt. Hon är fantastisk, och hon pratar just om det här, och hur extremt mycket känsligare man är för beroende om man har en diagnos, och då i synnerhet ADHD. Mm. Så visst, det finns forskning på det, och det gör ju att man kanske skulle varit lite mer försiktig, men försiktighet och ADHD går inte heller ihop riktigt. Så att...
Nej, det är det. Så här, har du ADHD så... uppfattar du generellt, nu generaliserar jag, men uppfattar du livet som lite tråkigare. Du behöver lite mer kickar för att komma upp på en, inom citationstecken, normal människas nivå. Och där kommer ju det här kicken du får när du shoppar, knarkar eller liksom missbrukar på något sätt. Det är ju ett adrenalinpåslag på något sätt.
Just det. Och ADHD och långsiktighet går inte heller ihop kanske. Och konsekvenstänk kanske inte heller så mycket heller sånt. Så det är väldigt mycket som gör att man blir per automatik mer skör inför alkohol och droger.
Mm. Mm. Och både du och jag har ju haft varsitt beroende. Mm. Jag har varit sjuk i ätstörningar och gått i behandling för det. För det är snart 20 år sedan. Och du har ju missbrukat... droger är väl främst? Mm. Eller var det alkohol också? För du dricker ju inte idag.
Nej, det var ju många år så var det en överkonsumtion av alkohol såklart. Jag festade ju och jobbade utomlands och så kungarna till Sandsvängen och allt sånt där. Så det var ju verkligen ett extremt levande. Men sen så när drogerna kom in i bilden så var det ju ett ras väldigt snabbt på något sätt. Det var ju verkligen så att då tog det fart på allvar. Och då blev det nog mer ett missbruk. För att då... alltså, drogerna förstörde livet snabbare än vad alkoholen bara gjorde, på ett sätt som blev ganska tydligt för mig. För att när jag bara, om man säger så, drack alkohol, så kunde jag ändå liksom hålla livet, någon slags ordning på livet. Alltså ordning var det inte, men någon slags ordning. Men när jag började ta droger så var det verkligen som att då bara rasade allt.
Men det var inte så med alkoholen att du vaknade och kände ett sug efter att liksom knäcka en bärs eller dricka?
Nej, så var det inte. Och sen så är det så svårt att beskriva när det blev ett missbruk, när det blev ett beroende. Det är så svårt att sätta en etikett på det där.
Men kan vi inte göra så här, som du säger i din podd, i Beroendepodden, så här, kan vi ta det från början?
Mm. Ja, men absolut. Då gällande just alkohol och droger, tänker du?
Ja, jag tänker så här, hur såg introduktionen ut till alkohol och senare droger?
Det som är intressant är ju att alkohol var ju liksom ganska sent i livet något som jag upptäckte och blev förälskad i. Jag tyckte ju, jag började dricka sent, kan man ju verkligen säga. För det var inte så att jag drack när jag var 13 år och blev frälst direkt, som många alkoholister beskriver. Jag drack väl några gånger när jag var ung och sådär, men då var det mest att jag nästan fejkdrack för att verka full. Det var så jävla äckligt och det var inte alls den här frälsningen och så här. Det kom långt, långt senare. Och sen drack jag väl som en vanlig ungdom och jobbade utomlands och festade mycket. Men det var egentligen när jag hittade mina droger, de här centralstimulanta uppåtdrogerna, som det blev någon slags känsla av att nu är jag hel. Och det här, så här ska jag alltid må. Jag förstår inte varför jag inte ska må så här hela tiden.
När testade du första gången? Och i vilket sammanhang liksom?
Drogerna kom in i bilden efter Kungen av Tylösand, som var 2010. Och jag testade olika varianter och jag tyckte om en hel del. Men det var först när jag testade en särskild substans 2012 på hösten som jag verkligen kände att det var liksom min grej. Och då blev det som en förälskelse så stark att jag kände nog på en gång att det här kommer bli svårt för mig att sluta med. Jag kommer ihåg att jag kände så, för att det här är för bra för att jag inte ska göra det jämt. Och hela mitt liv började kretsa kring det då. Och jag tror så här att i början där så var det ju, då kanske jag hade kunnat stanna, jag vet inte. Men när jag kunde sluta så ville jag ju inte, för det var så underbart och härligt. Det gav ju mig så mycket.
Du levde väl också ett liv på liksom med barturnéer?
Exakt,
och
men jag levde, ja, men verkligen jobbade utomlands och levde på det här Kungen av Tylösand-kännskapet, och jag levde på en bild av mig själv att vara den här partykungen liksom. Men det var som att när jag kanske kunde sluta så ville jag inte, men när jag sen ville sluta, när drogerna inte gav mig någon rus längre, då kunde jag inte sluta.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja, vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer. Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses. Biltema.
Men är det så också att du behöver ta mer av den här? För du pratar ju om din huvuddrog. Du hade ju en huvuddrog. Är det så att ju, om du tar mer och mer och mer, så får du ruset, men det krävs mer hela tiden, vilket är ju farligare för kroppen och väldigt dyrt, tänker jag, i längden?
Absolut, så är det. Och varför jag pratar om en huvuddrog är för att folk ska kunna, alltså så här, alla som är alkoholister och narkomaner är inte helt hooked på all alkohol och all narkotika.
Nej.
Det är, man har ju särskilda utlopp för sin beroendesjukdom. Om vi ska verkligen prata bredd nu. Jag till exempel, jag fastnade aldrig för att röka weed och så. Jag tycker inte alls om det. Men när jag kom till mina droger så var jag helt besatt av dem. Det gör ju fortfarande mig till narkoman. För att jag var ju helt besatt av mina droger. Men jag var inte besatt av alla droger. Och det är det jag menar. Man har ju särskilda utlopp för samma sjukdom på något sätt. Du hade ju också ett utlopp.
Ja, gud. Men jag hade ju vissa grejer som var... Ja, exakt.
Man har olika utlopp, man har olika triggers, man har allt det är olika. Men det är därför jag pratar om huvuddrog. Och det är det som är så lurigt, för när man hittar den då är det verkligen så här, då blir det så kraftfullt på något sätt. När man väl, och när jag hittade min, då var det liksom som att från en dag till en annan så kretsade hela mitt liv kring det. Och då kändes det liksom inte som att det spelade någon roll om resten av livet rasade. För det var verkligen så. Jag kunde se parallellt med mitt liv att syskons uppkontakten, kronofogden knackade på, att jag hamnade på beroendeakuten. Jag kunde se det, men jag var så här ändå så besatt av tanken att bara jag får till en gång till av det härliga ruset, då är det värt det. Då är det värt det. Att allt är värt det, bara jag får göra det igen liksom. Och då var det ändå så att ruset blev ju sämre och sämre och sämre för varje gång. Precis som du pratar om, det du frågar om. Jag blev tvungen att dosera mer och mer och på olika sätt för att nå upp till samma rus. Men det fick jag inte ändå. Men jag var besatt av att nå dit. Ja. Jag var besatt vid ett mål som inte gick att nå längre. Mm. Samtidigt som livet bara rasade bredvid mig. Mm. Och det är ju total vansinne. Det är vansinne.
Verkligen. Hur många år levde du i den här besattheten?
3 år körde jag hårt. Alltså med droger och den här då nedåtgående spiralen. 2012 på hösten där så testade jag min huvuddrog. Blev stormkär i den. Och sen på behandlingshem hamnade jag augusti 2015. Så drygt 3 år. Ja.
Alltså det är inte jättelänge. Du lyckades ju ändå ta dig ur det här som relativt ung. För det är ju många som liksom inte klarar det. Och vad tror du det är som gör att vissa klarar att ta sig ur ett beroende, ett missbruk, medan andra blir fast?
Ja, jag var ju 27 år, vilket är ungt får man ju säga, jämförelsevis med hur det ser ut. Och det är en väldigt bra fråga, varför vissa tar sig ur och varför vissa inte gör det. Jag tror det handlar om flera grejer. Dels handlar det om en jävla villighet. Man måste ju verkligen, verkligen vilja bli ren till varje pris. Mm. Det går ju inte att vilja det lite grann och vilja det ibland och så här. Jag tror inte riktigt på det.
Men vad är det som gör att vissa verkligen, verkligen vill det då?
Det handlar om att agera när man är i den känslan. Ah. Att söka hjälp när du är i något som jag kallar för window of opportunity. Ah. Att alla som har problem med alkohol och droger, de har stunder där de känner så här, usch, nu får det vara nog. Nu är det för mycket. Nu har jag varit otrogen. Nu har jag skulder upp till öronen. Nu har jag sårat, skadat. Jag vill inte mer. Jag är klar. Men de stunderna är oftast ganska korta. Några dagar, kanske några timmar till och med. Och sen känner man så här, fan, det var nog inte så illa ändå. Fan, jag... Man har tränat, man har ätit, man har sagt förlåt till tjejen och så här, nej men vad fan, det är lugnt. Jag gör det sen. Eller jag söker hjälp sen. Eller jag klarar det själv. Alla de här ursäkterna, förbehållen och bara, nej. Och då är fönstret stängt. Mm. Då är det stängt liksom. Mm. Det gäller att agera när fönstret är öppet. Mm. Då ska du gå på ditt första 12-stegsmöte. Då ska du söka hjälp. Då ska du skriva till mig på Instagram. Mm. För då kan du agera. Om du väntar med det så kanske fönstret inte öppnas igen på flera månader. Kanske aldrig öppnas igen. Du kanske dör nästa rus. Mm. Vad fan som helst kan hända. Men det är mycket. Ibland kan jag känna det är nästan tillfälligheter vilka som blir klina. För det ska till så mycket. Där försöker jag trycka på just de här grejerna så väldigt mycket i min podd och i böcker och i föreläsningar. Att agera då, nu. Mm. För beroendesjukdomen är den mest komplexa, luriga och skeva sjukdomen som finns. Ja. För den jobbar emot dig hela tiden liksom. Jag brukar säga att det är den enda dödliga sjukdomen som många människor inte ens vill tillfriskna ifrån. Ja. För det är ju så. Alltså har du cancer, då vill du ta cellgift för att ha en chans att överleva. Mm. Har du diabetes så vill du ta insulin.
Men cancern ger ju inte dig det här välbehaget som ruset ger.
Nej, förvisso, men för vissa människor, alltså så här, i slutet på mitt drogande så fick jag ingen rus och jag gjorde ju ändå. Ah. För jag trodde ju, levde ju tanken om att det skulle komma tillbaka. Det är det jag menar. Inte ens när ruset kommer så slutar man.
Och så var det ju för mig också i början när du börjar liksom gå ner i vikt. För oftast börjar ju en ätstörning med att du kanske börjar banta eller du vet, vill gå ner några kilo. För mig var det i tonåren. Och sen så blir man ju bekräftad för det. För vi har ju ett ideal som premieras. Är du smal så premieras det. Går du upp 10 kilo vikt så är det ju sällan liksom man får komplimanger för det. Men går du ner 10 kilo så är det så här, gud vad smal och fin du har blivit. Så var det för mig också. Nu har jag ju alltid varit atletisk. Så som jag ser ut idag har jag sett ut. Så att jag har ju liksom, så att det handlar liksom inte om att jag behövde gå ner i vikt. Men det handlar om att döva ångest på något sätt. Och i att träna och inte äta. Eller äta väldigt återhållsamt. Där hittade jag kontrollen. Mm. Det är någon slags kontroll. Men det kommer ju till en punkt när man blir jättemager och man är sjuk. Och det spelar ingen roll liksom hur mycket du går ner i vikt. Så här, du får inte samma välbehag som du får i början. Mm. Utan du behöver mer och mer och mer och mer. Och ändå fortsätter du.
Mm, jag vet. Alltså det där är så jävla riktig sinnessjukdom på hög nivå. Men det som är intressant också med just drogmissbruk är att jag kan ju känna att första tiden så var det verkligen så att jag tog droger för att jag fick sånt otroligt härligt rus av det. Det gav mig en känsla av att jag var hel, euforisk, ett sammanhang, en tillhörighet som jag aldrig hade känt förut. Ett lugn i skallen och jag bara, åh, det här är underbart, jag vill alltid må så här. Och sen så bara, i och med att ruset försvann mer och mer och mer och livet rasade runt omkring mig, så blev det som att drogerna liksom, de fyllde en annan funktion. Det gick från eufori och lycka till bara en slags flykt. En flykt från en verklighet som jag hade skapat. För då var det bara så här, nu vill jag knarka för att slippa känna den här jävla jobbiga verkligheten som de här drogerna också har skapat. Förstår du hur knäppt det är?
Det blir paradoxalt, ja.
Ja!
Men när minns du det tillfället när du hade ditt window of opportunities? Alltså när du kände att nu måste jag göra någonting och också agera det?
Ja, det var ju verkligen behandlingshemmet som blev min vändning. Och det var ju sånt jävla flyt. Alltså jag började gå på möten, 12-stegsmöten, sommaren 2015. Och gick egentligen för att döva min ångest lite. Jag gick för att göra någonting konkret för mina föräldrar. Jag gick inte för att jag kände att jag skulle bli nykter och drogfri. För min bild av nykterhet var ju, då kunde jag lika gärna dö.
Så tråkigt.
Ja, så grått och meningslöst var det. Och då höll jag ändå på att knarka ihjäl mig. Det är också ganska paradoxalt. Att jag lever ett liv där jag sitter och knarkar ensam. Mitt liv är kaos. Och ändå tänker jag att nykterheten är ännu värre. Ja, det är så jävla sjukt. Ja, det är så sjukt. Jag ska sitta på beroendeakuten och liksom så här, hjärtat slå som en kaninpuls och bara säga, men jag kan inte bli nykter för det är tråkigare. Alltså det är så jävla vansinne. Men jag går på möten där sommaren 2015. Och då är det en kvinna där som kommer fram till mig och bara, du verkar ha svårt här att ta en plats hos oss. Du verkar ha svårt att liksom bli kvar här. För du går ut och in och tar återfall och bara kommer tillbaka slitnare dag efter dag. Och jag bara, nej men jag vet inte. Jag är bara uppgiven. Jag har liksom ingen, jag vet inte. Och då säger hon så här, det finns ett behandlingshem som ska öppna och de har en plats ledig. Och jag har fått i uppdrag att hitta en kille som skulle behöva en sån plats. Och det kommer vara helt gratis. Det kommer vara en prövokull. Och det kommer kosta 200 000 i framtiden. Men du kan få en plats gratis. Och jag bara, min första reaktion var att jag blev ganska kränkt. För jag bara, behandling? Som en jävla knarkare? Och hon bara,
ja,
hon bara look where we are liksom.
Aha,
det var typ så. Ja. Och då sa hon typ så här, men fundera på saken så kan du återkomma till mig i veckan om hur du vill göra. Och då berättade jag för mina föräldrar och mina syskon om det här förslaget då, och alla sa ju samma sak. Åk!
För du var helt öppen mot dem med ditt
märkande. De hade fattat också. Alltså du vet, jag dök ju upp på brorsans 30-årsdag och hade varit vaken i 3 dygn. Alltså helt svettig och skakig. Alltså på den, det var på den nivån. Jag var takras alltså, helt förstörd. Och då sa jag till mina syskon och mina föräldrar och berättade om den här idén eller förslaget och alla sa ju samma sak. Åk, alltså du har ju sån jävla möjlighet här. Och då gick jag på det. Jag gick på deras åsikter om det här. För att jag själv fattade någonstans att mitt omdöme hade liksom gått förlorat. Och det finns en så kraftfull historia om just det här som säger så mycket. Och jag tänkte berätta den. Och det är att när jag gick på möten innan behandlingshemmet där, så satt jag mest på möten och störde mig på allt och alla. Jag bara, ni fattar ju ingenting. Nyktra, vadå tacksamma? Jag kräktes på allt och alla. Jag hatade dem. Präktiga sopor. Frälsta, low life liksom. Och sen efter behandlingshemmet, jag var på behandlingshem en månad och kom ut därifrån. Och på behandlingen så hade jag bestämt mig för att nu när jag ändå är här så ska jag börja lyssna på människor som har gått före. För de har ju lyckats med någonting som jag inte har lyckats med. Så jag bestämde mig för att lyssna på terapeuten. Han berättade om beroendesjukdomen. Jag kunde känna igen mig för första gången i någon som har gått före. Och så när jag kom då till mötena efter behandlingen, så sitter jag där och lyssnar på alla igen. Eller nu lyssnar jag på riktigt. Och jag säger det här, och ordet kommer till mig. Hej, det är Nemo, jag är alkoholist och narkoman. Alla bara, hej Nemo. Och då säger jag så här, Jag förstår inte, alltså jag gick på möten innan behandlingen här och då sa ni så jävla osköna saker. Nu är ni så kloka. Varför sa ni inte det här förut för? För det där är jättebra och det där, jag kan känna igen mig allting. Och alla bara garvar.
Det är alla andras fel, det är inte min.
Exakt. Och alla, och då säger en äldre gubbe då med lång tid i nykterhet, han bara, vi har sagt samma sak hela tiden Nemo, det är nog du som har förändrats. Och det säger allt. Att det handlar om min inställning till det. Du frågar vilka som kan tillfriskna. Det är de som vill. De som vill ha 12-stegsprogrammet. De som vill göra. De som vill. Alltså,
men du hade ju i ditt window of opportunities också turen att träffa den här kvinnan som erbjuder dig ett behandlingshem som idag kostar 200 000 för en behandling.
Ja, ja, men det är jag säger, och det är därför jag lägger till det här med tillfälligheter. Att jag kan känna ibland att vissa har mer tur, stjärnorna står rätt. Och om man vill kalla det Gud, jag vet inte. Men det kan ju finnas så här, för mig är det liksom så här, det var verkligen mitt fönster. Mm. Och det, jag förstår ju att jag hade tur. Och jag förstår ju att det var verkligen så här, alla har inte samma tur.
Och men... idag ger ju du tillbaka genom att... tillsammans med det här behandlingshemmet driva beroendepodden.
Precis, det var Robert Boman då som startade det här behandlingshemmet. Och det var han som hade gett Madde, den här kvinnan, uppdrag att hitta en kille på mötena. Och idag så gör jag min beroendepodd ihop med Robert Boman.
Du
och
är ambassadör för dem, kan man ju säga.
Ja, det är en väldigt fin cirkelslutning. Otroligt faktiskt.
Hur länge var du där?
Jag var där i 28 dagar.
Och då bor man där?
Ja, internat och så här, terapier, gruppterapier. Det var gym, det var vid havet och det var väldigt fancy pansy var det faktiskt. Och det sjuka är att det var typ en drivkraft för mig i början, att när hon sålde in det och sa så här, ja, det är ganska lyxigt och fint och så här. Och jag var ju så slagen och du vet, och bodde typ på gatan och jag var bara så här, en månad lyxherrgård vid vattnet, full mat, vad bra, ja men jag kör. Så knäppt, men det lockade ju in mig, så att vad fan, och här sitter jag, alltså förstår du?
Ja, exakt. Men, och sen så, när du kom ut, så då ska man ju lära sig leva i den här nykterheten själv, utan någon som håller den i handen i ett lyxigt hus vid havet.
Ja, så här, det är ju väldigt lätt att vara nykter och drogfri på ett behandlingshem. Ja. Så är det ju. Men de var rätt tydliga på det här rehabet att ni blir inte friska här. Vi kommer ge er en liten knuff i rätt riktning och lite kunskap och så här. Men ni måste göra jobbet hemma sen. Och det gör ni att gå in, när ni går in på mötena, tar en sponsor och aktivt börjar leva i ett tillfrisknande. Då kan ni leva i tillfrisknande. Men frisk blir ni inte. Och det är den devisen jag lever efter än idag. Så jag tog det på största allvar. In i rummen igen, gå på massa möten, ta en sponsor och, liksom, och inkludera det där i mitt liv. För att jag hade ju hört från så många människor att jag måste prioritera det här nu. För annars kommer jag falla tillbaka förr eller senare på något sätt. Och jag vill inte det. Jag vill inte på något pris falla tillbaka.
Hur ofta går du på möten idag?
Idag är det inte lika ofta längre, men det kanske blir 1-2 möten i veckan.
För tidigare så har du gått nästan varje dag väl?
Ja, första året i min nykterhet gick jag på möten varje dag. Och ofta flera möten om dagen.
Och då tänker jag, du är egenföretagare, du driver 2 poddar och du kan lägga upp livet lite som du vill. Hur funkar det för Britta som jobbar som lärare? Och ha 2 små barn.
Britta får antingen gå på kvällsmöten, men om hon inte kan det på grund av barnen så finns det också online-möten. Det finns möjligheter idag för alla. Och det är väldigt, väldigt fint att det har blivit så otroligt mycket större. För när jag kom in på mina möten, då var det 1 möte om dagen i den gemenskap jag går på. Idag är det 3 möten om dagen plus online-möten. Så det finns möjligheter, även om man har barn och jobb och bor i ett skjul i skogen, så kan man ändå få tillgång till möten.
Och jag har varit själv på ett möte, inte som liksom beroende utan som anhörig, varit med. Vid Mariatorget, tror det är samma lokaler som du har gått i också. Och där vet jag att den personen jag var med hade väldigt väldiga problem med den här, det här Gud, helt enkelt.
Det kan vi snacka lite om,
ja,
tycker jag.
Du troende?
Absolut inte religiös någonstans. Det står väldigt tydligt i 12-stegsprogrammets stadgar, om man säger så, eller i våra texter, att det är ett andligt program. Andlighet och religion är 2 vitt skilda saker. Andlighet, det är ju egentligen en god kraft bara. medan religion är någonting helt annat. Då har vi, då går vi en annan, helt annan väg till mötes. Alltså 12-stegsprogrammet bygger ju på en andlig lösning, det gör det. Och många ryggar tillbaka av ordet Gud, så är det ju. Och vi är väl det mest ateistiska landet i världen typ. Och jag vill likadan själv. Jag vill ju verkligen inte kännas vid någonting med Gud och så här. Det kändes jävligt obehagligt. Men samtidigt var jag också så slagen att jag kände så här: okej, okay, står det mellan att supa och knarka ihjäl mig och faktiskt lyssna på några människor som har lyckats med någonting som inte jag lyckats med. De har tagit sig ur skiten. Ska jag då liksom hänga upp mig på ett ord bara för att jag tycker det är så laddat och riskera att dö på kuppen? Eller ska jag faktiskt börja lyssna på de här människorna? Och när man målar upp det så, att det är faktiskt ett val här, då för mig blev det ganska lätt då. Men det är fortfarande svårt för många människor. Och jag vill till de människorna vilja säga att Gud, det är bara ett ord. Det är liksom, det handlar om att man ska sluta tro på sin egen hjärna lite grann.
För så här, men jag ska smart sagt.
Jag ska förklara hur jag menar. När man kommer till exempel ett 12-stegsmöte, din hjärna, ditt sätt att tänka har ju satt dig i missbruket. Dina val, om och om och om igen. Så uppenbarligen så går det inte så bra med ditt sätt att tänka.
Nej.
Så är det ju faktiskt.
Ja.
Och inne på mötena sitter det 40, 50, 60 pers som faktiskt har lyckats med någonting som inte jag har lyckats med. Och då kan det ju räcka med att bara säga, ja men okej, de har lyckats med det. Och faktiskt bara se mellan fingrarna och tänka så, ja men sen får vi se vad det blir. Sen så visst, några steg handlar ju om Gud, men jag har liksom inte hängt upp en på det alls. Det står i stegen så här: komma till tro på en kraft större än sig själv. Min kraft är mötena, programmet, min sponsor. Jag har ingenting med Gud och religion att göra. Jag vet att där inne på mötena finns det en kraft som har hjälpt så många människor, inklusive mig, att ta sig ur sitt missbruk. Kärlek, empati, gemenskap, den kraften är så otroligt stark. Och den grejer inte jag själv. Så det är min kraft. Men visst, ordet Gud är laddat, men stirra er inte blinda på det. För att det handlar inte om Gud. Det handlar om en kraft som är starkare än sig själv. Och mitt sätt att tänka funkar ju inte. Men där inne finns det en lösning. Man får liksom, jag försöker förenkla lite så bara. Steg ett, ja, jag är rökt. Steg två, ja, tro på något annat än mig själv. Okej, då tror jag på 12-stegsgemenskapen.
Ja. Och steg tre, vad är nästa efter det då?
Steg tre handlar om att då hänge sig till den här lösningen, den här kraften då. Och sen steg fyra och fem handlar om, då börjar man jobba. Då är det listor med rädslor, ilska, relationer.
Typ terapi?
Ja, det är, man kan säga att hela programmet är som en slags storstädning av sig själv.
Ja.
Och steg åtta och nio handlar om gottgörelser. Att städa rent på sin egen sida.
Typ be om ursäkt till dem man har svikit.
Exakt.
Och även sig själv kanske.
Ja, det kan man göra. Men oftast handlar det om att man ska gottgöra folk man har skadat i missbruket och i livet och sådär. Ja. Och det kan ju vara, det är väldigt fint och smärtsamt och sådär. Ja, det är verkligen, man kan säga att det är en riktig personlig utveckling kurs.
Har du gått alla 12 stegen? Och du är själv sponsor idag?
Ja, så här, steg 1 till 9 gör man och steg 10, 11, 12 lever man i. Så steg 10, det blir mycket information för lyssnarna.
Ja, men kör, de får spola tillbaka i så fall.
Ja, men så är det. Steg 10 handlar om att ha koll på sin sjukdom. Och när jag säger sjukdom menar jag beroendet. Att vaka på rädslor, oärlighet, själviskhet, allt sånt där. Alla negativa känslor. Och att när det dyker upp så ringer man någon i programmet och inventerar det. Och sin sponsor, förslagsvis. Steg 11 handlar om bön och meditation. Det är du. Och även en inventering på kvällen. Och steg 12.
Gör du det varje kväll, inventerar?
Jag ska göra. Det är det som, alltså, om man är en riktig så här mönsterelev i programmet, då gör man det varje kväll. Men det är inte jag. Jag är helt ärlig med det, jag är ingen mönsterelev. Vissa delar av programmet håller jag i slaviskt, men absolut inte inventeringen. Och det märks när jag slarvar med det. För då bygger jag på mig rädslor, ilska. Och det är inget bra, för när man bygger på sig för länge, då kommer en dag där, fan, jag orkar inte må så här, jag kan nog ta ett glas. För det programmet bygger på. Man ska rensa upp allt negativt i en, så att man inte känner behovet av att liksom bara releasa och fly.
Jag tycker det här är jätteintressant, för det är ju ungefär som att en diabetiker behöver äta på ett visst sätt, men alla, även de som inte är diabetiker, mår väldigt bra av att äta som en diabetiker. Mm. Vi som har ADHD behöver vara väldigt vaksamma på exempelvis stress, kost, träning, alla de här livsstilsfaktorerna. Det är extra viktigt för oss, men alla, även de som inte har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, behöver eller mår bra av att ta hand om det här. Och då tänker jag, en beroende sjuk person eller någon som lever i tillfrisknande behöver tänka på allt det här. Det är extra viktigt. Men alla skulle ju må bra av att göra det för att bli den bästa versionen av sig själv.
Precis, och det är exakt det där som du säger. Det står till och med i den här stora boken som vi jobbar i 12-stegsprogrammet, att just det här med ilska och rädslor är en tvivelaktig lyx för vanliga människor.
Ja.
Att liksom gå runt och gona sig i ilska. Men för oss beroende...
Och störa sig på andra. Och
exakt, men för oss beroende är det rena giftet. För att det är förenat med livsfara. Att om vi gör det för länge så kommer det komma en idé som bara, jag orkar inte det här, jag är super istället, fuck det här liksom.
Mm.
Det är så det är exakt som du säger. Och steg 12 då är att föra budskapet vidare. Och det är det jag gör i poddar och böcker och föreläsningar och här hos dig. Mm. Och det är även det jag gör när jag sponsrar andra unga killar i programmet.
Mm. Och hur många... du har bara killar då? Eller kan du också ha tjejer?
Nej, det är oftast kille till kille. Och det finns en enkel anledning till det. Och det är att nynyktra människor är väldigt sköra. Och det kan lätt bli fel. Att killar och tjejer blandar ihop saker och börjar dejta. Och så tar det slut och så...
För det får man inte göra, dejta sin sponsor.
Nej, det är inget bra. För en sponsor ska ju också vara någon som kan säga åt det på skarpen. Och att blanda ihop då, det blir inte bra alls. Så det håller man isär. Nej, ajabaja.
Ajabaja.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses.
Har du, för jag vet att du har ju inte tagit något återfall sen du blev nykter.
Nej.
Har du varit på väg?
Nej, det skulle jag säga. Första vintern där 2015 så tyckte jag juldagen var jävligt tuff. Men då ringde jag en kille som också var nykter, så tog vi en promenad på Söder och sen släppte det. Men det är enda gången som jag verkligen har känt en stark känsla av utanförskap och ensamhet och sorg. Men då ringde jag en kille som heter Mange Hellberg, som är en artist, en vis och progg-sångare.
Mm.
Och så promenerade vi runt Söder och han hjälpte mig mycket och så släppte det. Så jag har hållit mig och det var tufft första månaderna, halvåret. Men sen dess har det bara varit en raksträcka.
Vad är det som har varit tuffast i tillfrisknandet?
Relationer.
Jag skrattar för jag vet så mycket om det här.
Nej, men det
ska inte hänga ut något här.
Nej, gud nej, men det är intressant det där. För att folk som har 10, 15, 20 års nykterhet pratar ofta om det här, att allt i livet blir bättre och utvecklas förutom relationer.
Det minns jag att du och Magnus Hedman pratade om när ni gjorde podden tillsammans.
Ja, så är det. Det blir liksom inte bättre på något sätt. Och det är tufft, men vad fan. Förutom, vad skulle jag säga, förlåt?
Vad är det som är tufft med relationer?
Nej, men jag tror att relationer kanske är svårt för alla människor, jag vet inte. Men jag tror att med ADHD och med beroendeproblematiken så blir liksom skenar alla de här rädslorna och otillräcklighetskänslorna och... Nej, jag vet inte, det är bara svårt för mig. Och, men just kopplingen till alkohol och droger, så har inte någonting varit svårt de senaste 5 åren. Alltså jag ändrade mitt liv så mycket och byggde mitt liv efter mitt nya liv. Alltså fotbollen, jag tänkte ju så här, ja men Bayern, hur ska det bli? Då bytte jag bara läktare, så jag går på familjeläktaren istället för klacken i början. Och det löste den biten liksom. Och det, ingenting har varit tufft efter början. Och början är ju tufft för alla. Mm. Alltså, gör en så stor förändring i ditt liv, då kommer det ju vara tufft i några månader. Så är det ju bara, det får man ställa in sig på. Men jag kan också lova att om man gör en sån förändring och kommer över den där tröskeln, den där liksom pucken, den där guppet efter några månader, då är det sån otrolig frihet.
Och jag vet ju till exempel folk som har rökt, är det ju väldigt vanligt att en före detta rökare som har blivit rökfri äcklas väldigt mycket av folk som röker. Hur är det med dig när du ser fulla människor? Du ska till exempel gå på en väldigt viktig 40-årsfest här om några veckor när det här avsnittet sänds, nämligen min. Och där kommer det vara alkohol, det kommer vara fulla människor. Och när känner du liksom att så här, nej, nu pallar inte jag mer?
Alltså det handlar inte för mig om att det är jobbigt att vara runt fulla eller höga människor, för det är inte. För mig kommer det snarare handla om på din fest att jag är så otroligt trött så tidigt. Alltså det är snarare det.
Gubbigt sagt.
Jag har ju små barn som går upp 5 varje morgon, så jag har ju dygnsrutinen att jag varje kväll går och lägger mig 9-10 typ och går upp vid 5 typ. Och det är snarare det handlar om. Jag skulle aldrig gå på en fest om det var jobbigt för mig.
Nej.
Och det brukar jag säga till killarna, jag hjälper också, att i början på er nykterhet, var försiktiga. Alltså så här, gör det enkelt för er. För man bestämmer ju själv hur lätt eller svårt det ska bli. Om jag är nynykter och går på en stökig fest, då gör jag det svårt för mig själv. Om jag avstår den festen för att jag är nynykter, då gör jag det lättare för mig. Så man bestämmer ju lite själv hur lätt det ska vara.
Man utsätts inte för frestelse till exempel.
Nej, exakt, för det är en kritisk och stor period när man ska göra en sån stor förändring i sitt liv. Men med det sagt, din fest ser jag mycket fram emot och det ska bli väldigt kul. Och jag tycker inte det är jobbigt att vara kring fulla eller höga människor. Jag bryr mig inte. Alltså jag har ingen problem med det.
Jag kommer ladda upp baren med Cola Zero. No worries.
Och ladda upp baren med snygga singelkompisar också.
den förfrågan har du redan
jag vet. Va fan, jag är en singelman som noll dating på listan.
Ja, och det var faktiskt min nästa fråga. När du dejtar, skulle du kunna dejta en tjej som festar och som vill dricka vin till maten?
Jag får den frågan ibland faktiskt. Men jag känner lite så här. Jag skulle kunna dejta en tjej som tar ett glas vin någon gång. Det är inga problem. Men jag skulle inte kunna dejta någon som är ute och festar, tror jag, då och då. Det skulle kännas olustigt och bara som att vi har lite olika värderingar i livet. Och jag tror att det är så pass ärlig man måste vara mot sig själv. Alltså så här, att jag till exempel ligger och sover och hon kommer hem och luktar fylla och lägger sig bredvid mig, jag skulle bara inte tycka om det. Och det skulle inte funka, tror jag. Däremot om hon vill ta ett glas vin till maten någon gång,
för att hon tycker det är gott och intresserad typ,
då bryr jag mig inte. Men just det här festandet, tror jag liksom, det vill jag inte ha så nära mig. Och det är bara för att jag känner att jag vill ha liknande värderingar som min tjej. Jag vill brinna för samma saker. Så är det bara.
Och jag vet att när du blev nykter så gick du upp väldigt mycket vikt, för du satt hemma och käkade godis.
Glassbåtar
var det.
På tal om utlopp. Det är inte sant. Jag är besatt av glassbåtar.
Man ersätter liksom ett beroende med ett annat. Jag blev ju pedant när jag skulle bli fri från mina ätstörningar, för att jag tog ut ångesten på det fick inte vara smutsigt hemma istället. Men jag tänker hellre att ha ett välstädat hem än att svälta sig själv till döds. Sen är det lite jobbigt för min familj. Nu lever jag i och för sig med en pedant, men jobbigt för barnen som kladdar. Men hur har du lärt dig att förhålla dig till det? Har du det?
Du menar om jag har någon slags balans i kosten och sockret?
Ja, jag tänker glassbåtarna är liksom, det är ju socker du vill åt.
Absolut, så är det ju. Nej, men det där är ju en super ständigt aktuell fråga för mig. Och jag tycker att det är jättesvårt med just socker och kost. Och jag försöker intala mig själv att jag har någon slags balans, för att jag i perioder äter jättemycket socker och perioder inte äter alls.
För du är ju en periodare.
Ja, och jag har ju själv att det inte är en balans att svulla och sen svälta sig själv. Det är ju ingen balans i det. Men jag kan ändå hålla mig där jag vill i vikt med den här metoden. Sen så är ju det inte det sundaste alternativet. Men samtidigt så har jag förstått att jag liksom inte kan hålla lite grann hela tiden. Jag kan inte det. Jag har försökt så många år. Det går inte för mig. Så att det är socker och kost är en supersvår fråga för mig. Och jag har ingen bra svar på det heller.
Nej.
Jag fattar att jag är fucked, om man säger så.
Du har ju ändå insikt i det.
Ja. Och jag skrev ett kapitel i min bok om just det här. Och jag hade med hon Bitten Jonsson, vet du nu?
Ja, hon har ju gästat Beroendepodden.
Hon är briljant. Och hon var ju bara så här: du är så jävla rökt. Jag gjorde så här test med henne. Och hon bara, alltså, ge upp bara. ge upp. Hon pratar med mig som jag pratar med mina killar som jag hjälper i med alkohol och droger.
Kapitalisera.
Ja, och jag kände bara så här, fan, vem försöker jag lura? För det är så svårt dock med det där, för det där är inte lika, det blir inte lika tydliga konsekvenser i livet. Mm. När jag knarkar så rasar mitt liv helt. Mm. Om jag äter för mycket socker i perioder, visst, jag mår dåligt av det, men jag blir inte hemlös av det.
Nej.
Och det är det som gör det så svårt, alltså, sådana där beroenden.
Men jag har ju träffat dig när du har kommit ut, jag tror det var efter en utlandsresa. Om du hade varit med din dotter utomlands eller något och svullat på, det var en all inclusive hotell. Och du var ju liksom på riktigt nedstämd.
Ja,
alltså, jag känner mig så värdelös.
Mm.
Och jag känner mig så fet. Och det är liksom, jag menar, du är en lång kille, 5 kilo upp eller ner på dig syns inte så mycket för någon annan. Men jag, om någon, vet hur det är själv liksom. Mm. När man tidigare har räknat gram.
Ja.
Även om det tack och lov var länge sedan. Men ditt mående påverkas ju ändå av det.
Ja, jag hör vad du säger. Och det skriver jag också i kapitlet om det här. Att med all sannolikhet så kommer det komma en dag där jag måste kapitulera helt inför mitt sockerberoende. För att det, jag kommer inte orka ha den här jojon i den mentala hälsan på grund av det.
Mm.
Och den dagen kommer närmare och närmare. Min mamma till exempel har ju kommit till den dagen. Hon går ju på matplan för att hon mår bra av det. För att hon kan inte äta socker och såna kolhydrater. Hon blir knäpp i huvudet av det och mår skit liksom. Mm. Så jag har ju det ganska nära, om man säger så. Mm.
Men jag kan säga att fortfarande än idag så är det socker som är min trigger.
Mm.
Jag kan inte köpa en påse lösgodis och ta en bit.
Mm.
Vi har på mitt jobb har vi godisskålar nere i köket och mina jobbarkompisar går ner och hämtar 3 stycken till kaffet efter maten eller liksom 2 en fredag eftermiddag och det blir också någonstans ett lite stående skämt så här. Anna som är så hälsosam, hon skulle aldrig ta en godisbit. Nej, för att då äter jag upp hela skålen.
Mm.
Utan då unnar jag mig hellre så här, någon gång ibland att verkligen trycka en påse godis. Jag gjorde det bara för några dagar sedan. För 20 år sedan hade jag fått jättemycket ångest om jag gjorde det. Idag så vet jag att nu trycker jag den här. Och då är jag säger som Mia Törnblom sa till mig. Så här, var där och då i den godispåsen och njut av det.
Mm.
Och sen skit i det. Men om man har det som trigger, vilket både du och jag har, så är ju egentligen, precis som alkohol och droger, det bästa sättet kanske att skita i det. Att inte äta godis.
Exakt, total avhållsamhet.
Ja,
men
det finns mycket annat gott du kan äta.
Ja, verkligen. Och jag tror att det var Babben Larsson som pratade om det, att hon hade vissa så här knep och vad hon äter och får unna sig. Och det var väldigt så här fint, för hon också här, hon har ju total avhållsamhet med socker också, men har vissa grejer som hon kan äta utan att trigga. Så det är bara så här, ja, men det var fint att höra. Men för att återkoppla då till mitt skamfulla besök hos frisören tidigare idag. Och när vi ändå pratar om godis, de hade en godisskål där. Och med så här, små dime, små Twix och små sådana där. Och jag åt en då, och sen så bara var det igång. Och jag bara åt. Och i den här manin också som jag var i, jag bara flög runt i lokalen och snackade med andra liksom, kunder. Och till slut säger frisören, nu får du inte äta någon mer. Det är helt sant, jag lovar. Och jag bara, oj, då hade jag ätit kanske 25 bitar.
Och jäklar.
20-25 bitar. Ja, men det var såna här små lösgodis Twix, du vet.
Ja.
Och dime och såna här olika.
Mm.
Ja. Åt.
Och då kan jag tänka att den här manin triggas ju av sockret. Det blir sockerkick liksom.
Och sen bara
slocknar.
Och sen däckar jag liksom i frisörstolen. Så jävla mysigt.
Du får också ge dig att det är fredag eftermiddag. Du har haft dina barn hela veckan.
Mm.
Du är slutkörd.
Så är det.
Ja. Men du Nemo, om man lyssnar på det här avsnittet och känner, fan, jag sitter fast i ett beroende. Eller bara så här, jag lever destruktivt.
Mm. Jag tycker man ska lyssna på min beroendepodd som heter Hedén med Boman och Granander, en beroendepodd.
Mm.
Och om man känner igen sig så kan man jättegärna skriva till mig på Instagram. Där heter jag Nemo Hedén, kort och gott i ett ord. Och så tar jag med er på ett möte. Och ett möte betyder ju inte att man binder upp sig på någonting. Alltså du kan göra som Anna har gjort här framför mig. Alltså man kan ju bara hänga med på ett möte och lyssna.
Mm.
Och det är ju, man har ju allt att vinna.
Mm.
Känner man igen sig och känner sig hemma, fantastiskt, du är välkommen tillbaka. Men om du inte gör det, jaha, då behöver du aldrig mer komma tillbaka. Så jag tar ju med poddlyssnare på möten hela tiden. Alltså jag har tagit med flera 100 poddlyssnare på möten. Och det är jättemånga av dem som har fått fantastiska liv och tagit sig ur missbruket på grund av podden. Och det är fantastiskt.
Mm. Vilken drivkraft.
Ja, men det är exakt därför jag gjorde podden. Och det är på tal om steg 12 liksom. Att föra budskapet vidare. Det är, det är otroligt. Alltså jag är så jäkla tacksam för att jag får göra det och för att jag får hjälpa människor på samma sätt som jag fick hjälp själv för många, många år sedan. Så det är verkligen så. Så om ni känner att ni har ja, kanske i riskzonen eller bara är bekymrade över ert intag av alkohol eller droger. Ja, lyssna på podden eller skriv till mig så kan vi bara snacka eller vad som helst. Jag finns alltid för alla som har problem med detta.
Och om man har en anhörig, vän eller kärlekspartner eller så som man är orolig för. Hur, du pratar om det här window of opportunities. Ja. Man vet ju inte det.
Nej, det som är lurigt med den här problematiken är att det är väldigt svårt att hjälpa människor som själv inte vill bli hjälpta. Som vi sa i början där, det är ju den enda dödliga sjukdomen som vissa människor inte ens vill tillfiskna från. Vilket gör det jättekomplext. Men det som man kan göra som anhörig är att sätta lite gränser. Att sätta tydliga, kärleksfulla gränser, om inte annat för sig själv. Att uttrycka en oro för en anhörig är aldrig fel. Att berätta så här, jag upplever att det kanske är lite mycket nu och du verkar inte må så bra och så här. Sen så om det resulterar i taggarna utåt, ja, det kanske gör det. För att ofta är det så med beroende att taggarna kommer utåt. Men att klappa en person medhårs och inte säga någonting och bli en möjliggörare, det är 7 resor värre. Och det kommer aldrig hjälpa någon missbrukare, det kan jag lova. Att däremot markera någonting och sätta en gräns, det kan i alla fall puffa någon i rätt riktning. För att konsekvenser tror inte jag är det primärt som gör att någon blir nykter och drogfri. Men det kan absolut hjälpa någon att komma till insikten.
Har du behövt sätta de här gränserna mot någon
absolut,
anhörig?
Absolut, jag brukar dra ett exempel. Min allra, allra bästa barndomskompis. Vi var oskiljaktiga i alla, alla år. Hela barndomen, ungdomen, missbruket. Och nu har vi inte snackat på flera år för att han är kvar i gamla livet. Och det uppstod en situation där vi skulle ses på Skansen med min dotter Nova. Hon var väl kanske 2 år då. Och han ställde in samma morgon på grund av bakfylla. Och det hade hänt liknande incidenter flera gånger. Och för mig var det droppen liksom. Och då sa jag bara så här, nej, det är nog nu. Om du vill bli nykter någon dag så kan du höra av dig. Men tills dess så har jag inte lust att ha kontakt med dig. Och vi har inte hört sen dess.
Och om man vill in på, liksom känner att det här med behandlingshem kanske skulle vara någonting, behöver det kosta 200 000?
Det är olika. Det här är egentligen en jättelång diskussion. Men det behandlingshemmet som jag jobbar med, The House Rehab, de kostar ju pengar för att de är privata.
Just det.
Man kan också gå via SOS och så. Men det som är problemet via SOS och så, det är jättebra att det är gratis. Men det är ju ganska mycket mer komplicerat att ta sig in. Det behövs utredningar, det tar tid och då hinner ju oftast också det här window of opportunity stänga. För det som är bra med The House Rehab, visst, det kostar mycket pengar och det är ju tyvärr jobbigt såklart. Men det är också så att om du har möjligheten så kan du ju checka in imorgon till exempel på The House Rehab. Det går så snabbt. De är tillgängliga direkt.
Ja.
Och det är det som gör att de kan fånga upp de här människorna som är mitt i fönstret. Och det är ju otroligt bra att det finns. Sen så är det ju såklart synd att, för vissa människor har ju inte de pengarna. Och, det är ju, och då får man gå via SOS.
Men det är ganska ovanligt skulle jag säga att man har 200 000 över som man inte behöver till något.
Nej, så är det ju. Men det finns varianter som kostar mindre. Men det är, det är oftast så, det kostar i alla fall över 100 000. Tyvärr. Och det kostar så mycket pengar just för att de ska kunna ha såna här möjligheter att fånga upp folk direkt. För det är inte gratis att ha ett behandlingshem som står och väntar på folk direkt.
Nej, och då tänker jag också så här att har man möjlighet att lägga de här pengarna, det är ju dyrare att fortsätta i missbruk skulle jag säga.
Ja, och
långt
det,
över 100 000.
Exakt, och då är vi åter där igen med det här. Nu får man göra ett val. Ska jag supa och knarka ihjäl mig eller ska jag faktiskt göra en investering i mitt liv här och ta en biljett ut ur det här helvetet? Då kanske det är faktiskt värt att ta ett lån eller vad som helst för att få en chans att ta sig ur det.
Så får man hoppas att det lånet är ytterligare en morot att bli.
Ja, men exakt.
Så man inte har betalat för ingenting liksom.
Nej, exakt. Så är det.
Du Nemo, vi ska runda av här. Tusen tack för att du ville komma och gästa mig
tack.
Igen.
Tack själv, kära älskade vän. Och snart ska vi festa.
Ja, det ska bli så kul, men vi måste ses innan dess.
Det är klart, vi ses ju ganska ofta.
Ja, det gör vi. Du, tar hand om det nu och det är helg. Och du, är du barnfri ikväll?
Jag är barnfri ikväll och jag ska hem och somna 19.30 tänkte jag.
Det tycker jag du ska göra. En kolasser och en glassbåt och sen sängen.
Verkligen, verkligen.
Ta hand om det, Nemo.
Tack.
Podplay, en del av Power Media.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses. Hos Biltema.